Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Lukas i det första kapitlet och från den 26 versen. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Gläd dig, du som fått nåd. Herren är med dig." Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut." Då sa Maria till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Ängeln svarade henne: Den helige ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Guds rike kommer inte så att man ser det med ögonen. Det kommer på ett osynligt sätt. Och ändå kommer det genom ett stort under. Vi läser idag om hur Guds rike kommer på ett speciellt sätt. Ängeln talar om hur konungen kommer till oss. Vi minns hur Salomo bad när han invigde templet. Men kan verkligen Gud bo på jorden? Se himlarnas himlar. Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Hur mycket mindre då det hus som jag har byggt. Och nu sker det ännu större undret. Att Gud kommer till oss och vandrar bland oss. De ser honom, samtalar med honom, rör vid honom. Från början är han inte större än ett befruktat ägg. Han ska bli stor och kallas den högste son. Ja, han kommer att kallas den högste son av andra. Han erkänns som Guds son av rösten från himlen när han döps. Och vid korset bekänner officeren och de som vaktar honom: "Den mannen var verkligen Guds son." Det sker inte alltid genast, utan människor behöver se och höra. Och så väcks en tro på honom. Kvinnan vid brunnen går in till staden och hämtar med sig folket. "Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias." Och så kommer folket ut och Jesus är med dem i 2 dagar. Och det står att många kom till tro på honom och sa till kvinnan: "Nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Han ska bli stor och kallas den högste son." Så växer Guds rike. Människor lär känna Jesus och så uppväcker Gud tron i deras hjärtan. Och det är ett sätt som Guds rike upprättas och utbreds på. Och som sker också idag. Vi som är här idag har ju också lärt känna Jesus. Och Gud har gett oss tron på honom. Och på att han har kommit inte bara för de människor som såg och rörde vid och hörde honom. Utan han kom också för oss. Han kom för att vinna människor för Guds rike. Genom att tron väcktes på honom. Men han kom också för att göra det som är nödvändigt. För att Guds rike skulle kunna finnas hos oss överhuvudtaget. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. David hade varit kung i Jerusalem och varit som en herde för folket. Han är en av de förebilder vi har för Messias, som nu skulle födas. Men till skillnad från David skulle Jesus inte krönas med en krona av guld. Utan han led som en fånge och blir krönt med en törnekrona. Och så spikas han upp med texten hängande över sig. Detta är judarnas konung. Och så dör han som är vår evige konung. I sin predikan till folket i Jerusalem knappt 2 månader senare säger Petrus: mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Kristi uppståndelse och sa: han ska inte lämnas kvar i graven och hans kropp ska inte se förgängelsen. Och Petrus säger också: David har inte farit upp till himlen, men han säger: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. Kristus lever för evigt och regerar sitt rike. Han regerar mitt ibland oss och han regerar i oss, nu och in i evigheten. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Och vi ser de 2 sidorna av Kristi rike. Han vandrar bland oss och gör gott och vinner människor till sig. Och han förkastas, döms och dödas. Och så köper han de människor vars hjärtan han har vunnit. Och så uppstår han, tas upp till faderns högra sida och regerar i det rike som aldrig kommer att ta slut. Utan som får sin fullbordan när han en dag kommer tillbaka synligt. Men Guds rike har inte kommit så att man ser det med ögonen. När Maria nu ska bära frälsaren inom sig så syns från början ingenting. Och när det börjar synas kan man ändå inte skilja det från en vanlig graviditet. Det föds barn hela tiden. Men att han som föds inte är ett vanligt barn, det vet man bara genom en uppenbarelse från Gud. Och samtidigt har det verkligen skett ett stort under. Maria frågar ängeln: hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Det skulle kunna ske på naturlig väg. Ska Josef bli barnets far? Maria vet inte, så hon frågar. Nej, det kommer inte ske på naturlig väg. Den helige ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt. Och Guds son. Det måste ske genom ett underverk. Så att barnet kan vara heligt. Vi som föds på naturlig väg. Vi är inte heliga. Inte i oss själva. Men han som kommer för att befria oss och föra oss in i sitt rike, han måste vara helig. Han är en människa som människan var menad att vara. En som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Därför kan han vara vår fullkomliga representant i sitt liv och i sin död. Det måste ske genom ett underverk. Så att Guds son kan komma till världen. Guds evige son kommer inte in i världen på naturlig väg. För det är inte naturligt att Guds son blir människa. Det är i sig ett underverk. Och ingen annan än Gud kan frälsa oss. Om en människa dör så räcker det inte, hur god och helig hon än är, för att täcka hela världens synd. Men när den människa som dör i vårt ställe är Gud, då räcker det blod som utgjuts för oss alla. En har dött i alla ställe och därför har alla dött. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Hur ska detta ske, frågar Maria, när hon ska bli gravid och bära Kristus. Den helige ande ska komma över henne. På så vis kommer Kristus in i världen. Och på liknande sätt är det när vi förs in i Guds rike. Hur kan detta ske? Frågade Nikodemus när Jesus talade om att födas på nytt. Den helige ande kommer till oss i dopet och föder oss på nytt. Så att vi blir medlemmar i Guds familj, i Guds rike. Det krävdes ett under för att Kristus skulle komma in i världen för att frälsa oss. Och det krävs ett under för att han ska ta oss ur världen. Så att också vi räknas som heliga och tillhör honom. Och samtidigt ser det så enkelt ut. Den unga kvinnan är med barn. Det finns något med detta som förvånade judarna. Och som många kristna idag också har svårt med. När Jesus föddes var det många som väntade sig en jordisk befriare som skulle driva ut romarna så att Israel skulle få vara fritt. Och på motsvarande sätt finns det kristna idag som tänker sig att Guds löften om att Messias ska återupprätta riket, han ska sitta på Davids tron och så vidare, att det inte är uppfyllt förrän Jesus kommer och sätter sig på en fysisk tron i Jerusalem. De vill ta Bibeln på allvar och menar att då måste vi läsa allt detta bokstavligt. Och det är ju på sätt och vis uppmuntrande att möta människor som bekänner sig till Bibeln på det sättet. Men om vi ska ta Bibeln på allvar så måste vi ju se vad den verkligen säger. Och om vi läser som det står bokstavligt så ser vi att det egentligen aldrig handlat om ett fysiskt land här på jorden som ska vara Guds rike. Det är istället en förberedelse för och också en skuggbild av det som ska komma. Det behövdes ett land och ett folk som Messias skulle föras in i. Och dessa jordiska förebilder ger oss en föreställning av hur uppfyllelsen kommer att vara. Också Messias kommer att vara en konung och vi kommer att vara hans folk. Men redan från början, när Gud lovar ett land, så kan vi förstå att den egentliga uppfyllelsen inte är det jordiska Israel. För skriften säger om patriarkerna, Abraham, Isak och Jakob. I tron dog alla dessa utan att få se det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som säger så visar att de söker ett hemland. Hade de tänkt på det land som de lämnat så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud. För han har förberett en stad åt dem. Det är ju på liknande sätt med omskärelsen, reglerna kring mat och offerlagarna. Allt detta har en bättre uppfyllelse i Kristus. Någon har använt denna bild. Tänk dig att någon lovar dig att du ska få 100 kronor, en 100-lapp. Och så möter du personen och han ger dig 10 000 kronor i 1 000 lappar. Skulle du då säga, var det 100-lappen som du lovade mig? Att Kristus inte är i Jerusalem och regerar över ett jordiskt Israel, utan istället sitter på Guds högra sida och har fått all makt i himlen och på jorden. Det innebär inte att det saknas något i uppfyllelsen, utan att uppfyllelsen är större än förebilden. Men det finns alltid en frestelse i att vilja ha något synligt som man vill visa upp, som man kan peka och säga, här är det. Guds rike märks förstås i världen. Att det finns kristna, det gör skillnad. Och ibland förvandlar Guds ande människor på ett påtagligt sätt när de kommer till tro. Men det som gör oss till medlemmar är ändå osynligt. Tron och den heliga ande. Det som vi förs in i Guds rike med är förstås sånt som syns eller hörs. Dopet, ordet som vi hör eller läser. Men det är ju så enkelt att det inte utifrån syns vilken skatt det för med sig. Att i ordet kommer Kristus själv till oss och tar sin boning i oss. I dopet så ikläds vi Kristus så att vi blir heliga och rena. Även om vi skulle kunna vilja peka på sånt som är synligt i den här världen, som visar det Kristi rike, så att också utomstående kunde förstå något av dess storhet, så vet vi att det är för Guds rikes skull som världen ännu står. Det är i väntan på att den sista av de utvalda förs in i Guds rike som världen består. Sen kommer domen och då kommer vi att få leva i Kristi uppenbarade rike där allt är nytt. Det löftet har vi. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som förr var är borta. Ända sedan syndafallet har människan av naturen varit på flykt från Gud. Man kan göra sina egna gudar, men den sanne guden är man rädd för. Vi vet att vi är syndare. När våra första föräldrar hade fallit så gömde de sig när de hörde Gud komma i trädgården. Men Gud kom inte för att straffa dem, utan gav dem löftet om att kvinnans säd en dag skulle komma och krossa ormens huvud. När ängeln Gabriel kom med budskapet om att detta löfte nu ska uppfyllas. Jungfrun ska föda den utlovade sonen. Så blir Maria först rädd. Också hon är en syndare. Och i närheten av en mäktig och helig ängel så är den naturliga reaktionen att vi känner vår egen litenhet och syndfullhet. Vad kan han vilja mig? Var inte rädd, Maria. Och så kommer han med de goda nyheterna. Hon behöver inte vara rädd, för hon har funnit nåd hos Gud. Detta är något hon inte har förtjänat. Ja, hon har inte ens sökt det, utan Gud har utvalt henne. Hon ska få bära världens frälsare inom sig och sen vägleda honom medan han växer upp. Vem räcker till för detta? Ingen är förstås tillräcklig. Och Gud har valt en enkel flicka. Hon är gudfruktig. Och som vi märker senare i hennes lovsång så känner hon skriften. Men det är klart att detta är av nåd. Maria har inte förtjänat detta. Precis som vi har ju inte förtjänat att frälsaren kommer till världen överhuvudtaget. Maria fick bära honom som skulle frälsa också henne. Och Gud har ordnat det så att hon får utföra denna tjänst. Medan hon ändå utförde en kallelse som hon var på väg att gå in i. Att leva som Josefs hustru. Medan hon lever som hustru och mor så tar hon också hand om Guds son. Maria känner sin egen litenhet. Men Gud har utvalt just henne. Hon säger senare till sin släkting Elisabet att Gud har sett till sin tjänarinnares ringhet. De ord som hon säger nu till ängeln innan han lämnar henne ska vi därför läsa som ett uttryck för förundran. Och i mer ordagranna översättningar så säger Maria: se, Herrens tjänarinna. Kan hon som är så ring få utföra detta uppdrag? Ja, hon vet att Gud kommer att utföra sitt verk. Låt det ske med mig som du har sagt. Hur ska då vi tillämpa detta? Ja, också vi ska leva i vår kallelse, den som Gud har gett oss, och veta att också i enkla uppgifter så tjänar vi Gud. Vi ska göra det i vetskapen om att Gud nu har uppfyllt sina löften, att Kristus har kommit och köpt oss med sitt blod. Och vi ska låta oss styrkas i denna tro genom ord och sakrament, medan vi redan nu lever i Guds rike. Amen.